Tired of ads interfering with your favorite sports podcasts? Good news. Ad-free listening is available on Amazon Music for all the music plus top podcasts included with your Prime membership. Stay ahead of the game by downloading the Amazon Music app for free or go to amazon.com/sportsadfree. That's amazon.com/sportsadfree to catch up on the latest episodes without the ads.
Nu kommer attack ifrån Sugarcane Hanover som går mycket, mycket fort tycker jag. Det är så fort så jag tror att Kallit kan få svårighet att svara. Sugarcane Hanover vänder ut och in på fältet.
Startbilen är i rörelse till Svensk Travderby 1987.
What the horse, what the driver, nummer ett, McLobel och John D. Campbell.
Maharaja la Suède, Maharaja s'est retrouvé, le retour, le comeback de Maharaja.
Jag trodde att det var en av de bästa hästar jag hade tränat, för det tolkades på olika vis. Du behöver inte misstolka det längre, för det här är den bästa häst jag har kört och tränat någon gång.
Barenne, me gusta, me gusta, me gusta! Un classico, no problem! Barenne, facile, alla meta!
Un classico, no problem! Det är ungefär så det faktiskt känns varenda tisdag när man sätter sig ner och trycker på inspelningsknappen och får samtala med er två, Lennart Persson och Magnus Ståhlberg. Det är alltid, känns alltid lika härligt och roligt och upplyftande.
Det var hemskt vad du var vänlig och generös och ja.
Ja, det känns så.
Ja, och det är härligt och solen skiner in på mig här. Man får, och våren sa de på väderprognosen i morse att idag blir det vår ut. Och jag såg det skulle bli 13 grader här uppe i norr. Jag är inte ens i halva Sverige. Men så jag tror att vi tar en kaffekopp ut i solen efter vi är klara idag här. Det är nog första gången, första utekoppen för säsongen.
Och tranorna är här.
Ah, så pass.
Så pass.
Ja, jag kan säga att jag var utanför Örebro vid sjön Tysslingen i söndags och tittade på den här svansamlingen som är där varje vår. Det var 2255 svanar den här söndagen vi var där nu. Testade en ny kamera, men det är vilket skådespel. Så att det händer grejer i naturen nu.
Un classico, no problem. Avsnitt 116 av Toto Sports podcast. Vad var det bästa sen senast vi hördes?
Jaha, Jaguar Dream. Vilket, alltså, jag har ju sett den här hästen förut naturligtvis, men så oerhört läcker han var nu när man fick se honom i närbild när han bara sprintade till ledning. Och ja, sen var han ju en klass för sig. Det var en härlig upplevelse. En annan fin upplevelse tycker jag också var Wild Love som vann ett Quintelopp igen. Det var väl i torsdag som jag minns rätt. Som nu finns hos Anders Lindqvist. Bengt Simonsson, ägaren, han finns också där och sköter sin häst. Jag konstaterar nu att hon sedan den 31 januari har sprungit in 650 000 på, är det fyra starter, sexa, etta, tvåa, etta. Den här lilla tappra märren alltså, det, och som hon avgjorde där poängen. Oh.
Ja, vad fin. Hon är så fin. Det, ja.
Jag tror han blev årets amatör i Halmstad. De hade någon digital gala, Simonsson. Och så Månlycke förstås, men det kanske vi återkommer till.
Nej, vi kan köra Månlycke nu. Det alltså, ni sjöng i kör efter loppet.
Ja. Ja, det gjorde ju Gunnar Wallander också. Det var, han var lycklig och vi var, jag och Lennart var lycklig. Alltså såg så fin ut och öppnade bra och det blev ett väldigt lugnt och stillsamt lopp. Han öppnade ju så bra så att han kunde komma ut från sitt innerspår där och sen lugnt till ledning och sen var det ju bara, han såg ju bara ut och lunka.
Ja, han är bäst i Sverige och kommer försvara den positionen under det här året, är övertygad.
Han och Gunnar var ju så nöjd efteråt också där att han upplevde att hästen var bättre än man hade vågat hoppas på och vi har ju pratat om det förut. Vi önskar ju all lycka för Gunnar med Månlycke. Så det här ser ju jättebra ut.
Han fått en värdig efterträdare till sin stora tidigare stjärna då.
Kommer han att kliva om Månprinsen? Tror vi det?
I vad?
Meriter och intjänat och allt vad det är.
Ja, jag vet inte. Det blir väl svårt kanske. Det tog väl några år innan han kom igång den här Månlycke. Det tog några år innan han hamnade hos Gunnar. Det är där han har skötsel, men det är, säg inte det. Det finns ju mycket pengar för dem där att springa om. Samtidigt är Gunnar väldigt försiktig.
Jag får en så här snälla lopp som man fick nu och så några gånger till i alla fall innan, för att det krävs ju en del för att och bli så bra som Månprinsen, såklart. Men det såg väldigt, väldigt bra ut. En annan grej, du nämnde ju Jaguar Dream där, och även därefter tyckte jag var kul att höra Claes Sjöström. Man tänker borta länge efter skada, fått några lopp och man hoppas det håller nu och så vidare. Men när man hör Claes Sjöström prata, då, han har ju aldrig varit orolig för att hästen skulle komma tillbaka. Utan det var bara det att det var lite smågrejer som har stoppat upp. Men det verkar ju inte vara så att de är oroliga för att det ska bli något bakslag här. Utan...
Nej, men smågrejer, det var väl en gaffelbandsskada från början.
Ja, precis. Men sen då, att det sen har tagit lite lång tid för Jaguar Dream att komma tillbaka, var tydligen att det har hänt lite små grejer, men de har aldrig varit oroliga, och det är klart att gaffelband är... Men han verkar inte orolig.
Jag tror det där ljuger man om. Har en häst en gång haft en gaffelbandskada, är man alltid orolig.
Henrik vet.
Det kan, ja, det vet. Och vi vet.
Våran gamla häst, Man of Steel, som nu åter är gaffelbandskadad, kan jag då meddela.
Är det tredje eller fjärde gången?
Ja, minst. Nu är det nog färdigtävlat dessutom. Ja, om jag har förstått rätt.
Nej, en gång gaffelband, fy fan. Ja.
Nej, så är det. Det är naturligtvis så. Men det var just att... jag tar Sjöström på orden där. För det vore så förbaskat roligt att få se mer av Jaguar Dream. Det är ju uppenbart att det finns mycket ogjort där.
Jag skulle vilja uppmärksamma en häst som... ofta har fått figurera i, vad ska man säga, lite tveksamma sammanhang. Alltså 14-årige Arazi Boko tog i lördag sin 42:a seger i karriären när italienaren då Santo Mollo körde honom till triumf i en grupp 3-löpning i Trieste. Det heter Gran Premio Giorgio Jäger. Jäger var för övrigt en italiensk långdistansare. Har de döpt loppet efter, det är ju intressant.
Långdistans, sprang han 10 000 meter eller var det en travhäst?
Ja, precis. Nej, 10 000 meter. En humanidrottare helt enkelt. Och sprang väl maraton också tydligen.
Ja, det kan man ju säga om den här hästen. Det är ju en maratonhäst. Han bara springer på år ut år in.
14 miljoner har han tjänat nu. Och den här svenskfödda hästen då, han började ju hos Patrik och sedan Henrik Södervall innan han då drog utomlands. Och som sagt, han har ju figurerat i lite tråkiga sammanhang med drivningsincident och sådär. Vi har sett flera tillfällen, men det kan ju inte hästen hjälpa.
Nej, verkligen inte.
Så det är ju... Ja, jag vill uppmärksamma honom. 14 miljoner, det är otroligt. Och så pigg.
Och 14 år, och det visar ju då kanske att det här med att låta hästar tävla till de här 15 inte är helt fel.
Nej, faktiskt.
Men han kommer ändå inte att få starta i Sverige, för att de lyfter ju den här åldern ett år i taget nu, men han ligger ett år... efter där.
Så han kan ju liksom
bli 15 år när det blir 14 och så vidare.
Varför gör man så?
Ja, jag har inte riktigt förstått det där. Varför man gör det, är som att man vill följa utvecklingen, tänker jag på. Hur fungerade det för de här 13-åringarna? Innan vi vågar chansa på att de också ska få starta som 14-åringar. Det kommer ju inga nya 14-åringar, utan det blir ju de här 13-åringarna som vi får följa ett tag till. Då. Det är ju inte någon som debuterar som 14-åring. Det har man ju svårt att tro.
Ja, vi lyfter på... Ja. Den berömda till
Arazi Boko. Han är ju borta ur de svenska rullorna. Senaste starten som finns hos ST är ju Sweden Cup-finalen 2019. Alla startar han har gjort efter det finns inte kvar, så att säga. Eller finns inte instoppade.
Däremot uppdateras antal starter och penningstatusen, så att säga. Det är lite märkligt.
Ja, det är ju intressant. Ja. Det är intressant.
Mm. Antalet starter stämmer och intjänat stämmer. Arazi Boko, vad har hänt med då? Det var... Vi var inne på ANGN där med Wild Love och nu kommer jag inte ihåg vilken dag det var, så såg det lite knepigt ut med en visst var det på ANGN när loppet gick också?
Nej, det var Hippodrom, det var Laval.
Laval med Jean-Michel Basir inblandat. Är det någon som kan redovisa vad som hände?
Ja, Quintet-loppet i onsdags den 17 mars så kopplade Jean-Michel Basir greppet med sin Kalina. Han drev där och såg till så att han hade ju loppet i sin hand där, och sen tittar han bara ut när det är 150 meter kvar eller sånt där, och då ser han att sonen Nicolas kommer ut i banan med en annan häst från stallet, Crusoe de Anama, och då tar Basir upp. Det är alldeles uppenbart, det kan ingen diskutera. Det är inte en tolkningsfråga, utan det är alldeles uppenbart. Han slutar driva helt enkelt och blir passerad av stallkamraten, så att ordningsföljden i mål blir 11-12 istället för 12-11. Jag har ingen koll på omsättning, jag har ingen koll på vad skillnaden blev i utdelning eller någonting, men anmärkningsvärd händelse som har passerat fullständigt i Frankrike. Det har inte, det renderade inte i några straff och inte någon medial uppmärksamhet heller, trots att det ju är synnerligen anmärkningsvärt. Jag minns det här, jag tror att det var Olle Lappen Lindqvist, den hette Terry Count på 80-talet på Solvalla. Det uppmärksammades till och med i Sportnytt att han blev ju, fick ju straff där för propositionskörning med Terry Count, för att han inte hade kört för bästa möjliga placering. Det kom liksom på Sportnytt nivå när det hände, om det var 84-85.
Men ja, jag minns ju Terry Count på Jägersro när han vände om på upploppet för att inte få den där tusenlappen som alla fick där i V65 då. Det minns jag.
Var det samma häst alltså? För visst hette, ja. jag tror att den hette Terry Count, den här som lappen hade också. Det, för det, ja, hände på Solvalla, kommer jag ihåg.
Terry Count var ju på Jägersro när han vände om där och avstod tusenlappen för att vara kvar i klassen. Terry Count hälsade jag på för några år sedan. Han bodde här utanför Skövde hos en tjej, dam jag känner som är advokat. Hon skötte den Terry Count en gång i tiden, och hon hade Terry Count som ridhäst här i många år. Nu är han död, men han var ganska gammal när jag hälsade på honom, och det är några år sedan.
Det är ju, men just detta då, som sagt, det uppmärksammades liksom i Sportnytt. Travet fick synas där då, men det här är i ett lopp som ju dessutom uppmärksammas mer än någonsin i Sverige nu, eftersom Svenska Spel har spel på det här loppet, så är det ju...
Ja, i synnerhet att det var Quintet-loppet såklart.
Ja,
så
visst.
Så det är ju extra flagrant.
Ja. Ja, det finns ju att titta på Le Trot.
Precis.
Onsdag förra veckan i Laval, vilket lopp var det? Det vet vi inte. Quintet-loppet, leta på Quintet-loppet.
Ja, det såg märkligt ut.
Ja, jag skickar ut det där på vårt Twitter-konto. Jag delade där, så... Hittar nyfikna lyssnare. Det är värt att se och bilda sig en egen uppfattning. Jag blir förvånad om inte alla kommer till samma slutsats som vi gör, men det är en märklig grej.
Man undrar ju lite grann om Jean-Michel Basir har en liten egen laglig fåra i Frankrike när man ser det. Det är svårt att inte ställa sig den frågan. Det är otroligt, John, om det inte ens blev något förhör.
Och det vet vi inget om. Det kan ju vara ett förhör.
Men man skulle ju vilja veta då, för vi hade ju en sån situation, inte en situation som den här, men en förhörssituation i lördags på V75 när Örjan förhördes efter V75-2 var det, va? Med Daniel Redéns hästar. Med det här ihopskrivna namnet som jag tänkte jag skulle försöka komma ihåg, men som jag inte gör nu. Nummer 2 hade den ju. Jag tittade i startlistan. Ja, I'll Find My Way Home heter den ju. Som ju alldeles efteråt när man i tv sa att nu får vi bara hoppas att han sköter sig här, för att han kan ju rätt vad det är bara sluta lyssna på kusken. Och det gick väl 200 meter så bröt han ju rakt ut där. Örjan drev på och fick kontakt med hästen igen, men sen i sista sväng så började han ju dumma sig en gång till. Och det såg man ju att det var hästen som gjorde konstiga grejer, men måldomarnämnden förhörde Örjan. Som då förklarade att, alltså, man förhörde Örjan om styrningen, som det står i resultatlistan. Och Örjan säger att det var hästen som bröt ut. Och så står det, förklaringen godkändes. Men hästen fick inget startförbud, inget åläggande om att den skulle gå något godkänt kvallopp. Utan det var Örjan som man ville kolla varför Örjan hade gjort som han gjorde.
Ja, men det var väl helt korrekt att fråga Örjan varför det här hände. Det tycker jag han kan ju ändå upplysa om. Hur saker och ting står till.
Men... Ja, det kan han göra om inte de såg vad som hände. Nej, men för att just att man förhör honom på styrning. Men det är väl termen. Men det känns ändå konstigt att det sen bara passerar.
Det finns ju ingen annan term. Man kan inte skriva samtala där med Örjan.
Nej, det är ju den här alltså, trav...
Ja, det står ju så mycket resultatlistorna om böter och bestraffningar. Så att det finns ju en terminologi som... uppenbart inte går att ändra på eller gå runt. Men när det gäller den här hästen så är det ofattbart för mig att han inte fick startförbud och kvallopp. Mm. Han är ju rent livsfarlig. Det kunde ju hänt en olycka.
Mm.
Och det var ganska tyst om det bland studiofolk. Det kanske inte var så konstigt eftersom programledaren är delägare i hästen. Och det visar sig...
Så det uppstår en problematik där men inte ändå, man tänker ändå att det blir som sagt det där att man tassar. Man tassar i det.
Hade det varit någon annan häst som inte fanns någon connection till så hade det kanske låtit annorlunda. De brukar ju försöka att dramatisera allt och hjälpa domarna och på traven i varje sändning. Här blev det väldigt lågmält.
Kanske man skulle ha kallat in en annan programledare just den här lördagen.
Självklart.
Jag kommer ihåg, jag tyckte det var lite larvigt nästan hur det på travronden när vi delade upp vilka lopp vi skulle tippa till en V75-omgång. Någon av de anställda ägde en nos i en häst och då skulle den personen inte tippa det loppet. Jag tyckte det var på gränsen till larvigt nästan. Men det är ändå rätt sida att välja.
Det är självklart tycker jag att man ska hålla hålla rent framför sin egen dörr.
Mm. Nej, men jag har varit med om journalister som har lämnat pressrummet faktiskt till och med när de har haft häst som de har ägt. Just under det loppet valt att inte vara där för att på inget sätt påverka någon. Mm. Så att man tar olika på hur man ska förhålla sig till det. Mm.
Konstatera också innan vi går vidare att Robert Berg ännu en gång har skrivit en krönika för egen vinning, håller jag på att säga. När han propagerar för...
Man erkänner att den var jävligt bra.
Ja, jag håller ju med i sak. Så är det ju. Jag tror ingen i den här sporten blir lyckligare av att vi kör med jänkarvagnar.
Det var det handlar om.
Det är det handlar om. Men kanske Robert Berg har då intressen som vanligt i att förbjuda jänkarvagnar. Jag tycker det är för jävligt helt enkelt att de får hålla på det sättet. De aktiva ska inte styra agendan i media.
Jo, det kan, nej, inte i media, men de har ju andra forum.
Ja, det får de hålla på hur mycket som helst på egna hemsidor och allt vad det är.
Och förening.
Ja, den möjligheten finns ju idag. Det är det som är grejen. Ja. En gång i tiden fick de ju inte, fanns det ju ingenstans för dem att ens göra sin röst hörd. Så då förstår man att det var guld värt på ett annat sätt. Och framförallt, men nu är det ju... Och sen, man kan konstatera också den uppföljande artikel som sen har gjorts kring det där. Så var det ju en fullständig konsensus i princip ifrån samtliga tränare som blev intervjuade. Det var Daniel Redén som var lite mer tveksam än tidigare men ändå inte på något sätt negativt inställd till att man skulle ta bort dem.
Ja, bort med dem bara, bums. Men bort med Berg också från Expressen. Så kan man sammanfatta det tycker jag. Vi, eller många, höjde väl på ögonbrynen i veckan också när sånt här juniorchanslopp på Bollnäs var det va? Vanns av Björn Persson, 52 år gammal.
Ja, till och med kanske 53. För att flytta honom ännu lite längre ifrån ungdomsfåret.
Ja, det är ju, det känns ju märkligt. Men det är ju enligt proposition, så det är inga konstigheter så. Men det känns ju ändå besynnerligt att vi hamnar där. Att i de här chans få då som många uttryckt möjligheter för juniorer eller då ungdomar att köra lopp så vinner en 53-åring. Och det fanns ju andra äldre herrar med i fältet också. Claes Liljeqvist är väl närmare 60.
Ja, det var faktiskt så att han, om man tittar på de här åldrarna på allihopa, han fyllde faktiskt 65 år på tävlingsdagen till och med.
Ja, det var så pass.
Ja. Han blev folkpensionär när han var med i juniorchansen. Det finns en fotbollsspelare, en präst här ute, Mats Löfving, jag tror han heter Löfving i alla fall. Han spelar han är ordförande i Ekedalens SK, han spelar i Ekedalens U-lag och han är en bit över 60. Och han brukar, när han håller föredrag, och säga att jag är fortfarande ungdomsspelare.
Ja, just det. Claes Liljeqvist är fortfarande juniorman.
Ja, vi hade alltså en 66-åring, en 67-åring och en 69-åring med i det här juniorloppet också. Eller juniorchansen, ungdomsloppet.
Mm. Ja, det är klart. Men om man ska balansera detta nu så har jag ju kollat lite. Och jag läste ett uttalande från Petter Johansson. Det sa han nog för ett par månader sedan. Men under senaste året så fanns det 63 svensk licensierade kuskar eller ryttare innan de fyllt 18 år då. De var 63 totalt i landet. Då förstår man ju att det är svårt att fylla loppen med enbart sådana. Så att det är klart. Men någon slags... vad ska man göra?
Vi borde väl kanske säga att det här har tillkommit för att man inte får spela på kuskar under 18 år. Är det så?
Just det.
Ja, jag vet inte hur man ska göra det, men det, alltså det låter ju, benämningen där, juniorchansen med 69-åringar i loppet, loppen. Det blir lite märkligt. Man borde ändå...
Man borde ju inte få sätta upp, om man anmäler hästar till sånt här lopp och så sätter man upp ett enda kurskval och den personen är över 60. Det, så borde det inte vara.
Nej, men jag tycker att det borde finnas en trappa där, att nästa kategori är 18-24 eller något sånt där. Och, eller att man sätter en övre gräns. Juniorchansen får inte köras av kuskar över 24. Och då kanske det går för ihop kuskar till alla hästar. Jag vet inte, men det blir lite, ja, nästan lite komiskt när tre som har passerat 60 är med i juniorchansen. För övrigt måste jag tillägga att Björn Persson inte bara travar, han är nog avtränare nu för tiden. Tidigare var han amatör, men han är också författare, han har skrivit några deckare och i travmiljö. I alla fall den första, jag kommer inte ihåg vad han heter. Men det var inte så tokig faktiskt.
Hur var intrigen? Blir man ju nyfiken på.
Ja, det var något mord på stallbacken där med Bergsåker och stallback.
Okej. Okay.
Ja, ja, den. Jag har den stående i bokhyllan, tror jag.
Nu blir det sån här spoiler. Men vilka var misstänkta? Var det liksom olika tränare och kuskar?
Ja, det gick nog röra till det här var ju fiktiva människor, men det gick nog att dra vissa slutsatser. Okay. Ja. Jag tänker inte dra de slutsatserna här offentligt. Men jag har gjort det för mig själv i soffan.
Ja. Men jag hittade ett uttalande på en väldigt baksida på Svensk Travsport, långt bak. När det gäller lopp med junior, för det är ju i sin linda det här, så det är klart att de hittar inte rätt direkt i strategin kanske. Nej. När det gäller lopp med juniorchans är det inte möjligt att ge företräde baserat på vem som kör hästen, eftersom kuskvalen görs efteråt. Däremot kan man stänga lopp med juniorchans antingen vid körda lopp eller vid ålder. Det är också möjligt att ge fördel, det vill säga häst körd eller riden av orutinerad kusk, får ha tjänat mer än hästar körda av mer rutinerade kuskar. Vi är väl medvetna om att det kommer behöva göras justeringar gällande lopp med juniorchans, och vi ser över det löpande. Man ska också komma ihåg att när fler barn öppnar upp sin tävlingsverksamhet kommer det också att bli betydligt fler lopp med juniorchans. I mars är det preliminärt 17 lopp, maj 41 lopp och det kommer att bli ännu fler under juni, och juni till september, säger här Claes Broberg som är sportsamordnare på ST. Så att det kommer säkert att justeras vart efter, som sagt. Men det var intressant i alla fall att beröra det hela.
Jag kan säga det att Björn Perssons roman heter Hålla tand för tunga.
Det har du alldeles rätt i.
Debutromanen.
Ja, sen har han någon mer. Tiden läker alla sår, om jag minns rätt.
Vi har ett par veckor berört debutantvinnare. Det började ju med Batortösen. Det har vi tjatat om nu. Den här fantastiska treåriga kallblodstoet. Sen dök det upp lite andra. Banker Hall pratade vi om förra veckan. Nu ska vi ta upp allas vår Jan Timo Timonen. Hörde av sig om Mikko Attili. Och undrade om inte hon vann till ett smaskigt debutodds på Solvalla en gång i tiden. Och visst, Timo har alltid rätt. 1986, den 12 mars, står det så här i Dagens Nyheter. Ikora Tilly, tidigt fjärde häst i andra spår utan rygg. Täten på sista långsidan, sedan överlägset. Allt för underskattad, står det dessutom i kortkommentaren. Det var på den här tiden det både skrevs kortkommentarer och långa referat från tävlingarna på idén på Solvalla. Ännu roligare är det ju när man ser... Han vann alltså då, eller hon vann till 34-30 odds, den fantastiska Ikora Tilly. Ännu roligare är att läsa efteråt referatet hur Torbjörn Jansson dessutom berör oddset i segerintervjun. Det är helt obegripligt att fint stammade Ikora Tilly kunde ge över 30 odds. Men förklaringen måste vara att många hästar i loppet hade föregått av fina träningsrykten. Plus att min hade bakspår. Nu bäddades givetvis min segerväg av att 6 av 10 hästar i loppet galopperade bort sig. Men jag tror faktiskt att fint tränade IK hade varit långt fram under alla förhållanden. Underbart att Torbjörn Jansson gör en odds-analys efter loppet.
Det är bra. Men alltså, hon blev ju senare på året 2 i kriteriet bakom Piper Cub.
Ja, vi kan lyssna på det här.
Ja, det var kul.
Nu är det kraftig attack ifrån nummer 3 i Coratillu som fort kommer fram till ledande Piper Cub. Kana Nips har fått ett perfekt lopp i bakom ledande Piper Cub hela vägen, som nu rycker och rycker undan 1-2 längder. Man kör första 500 på sista varvet efter underkant 1-17. Piper Cub försöker skaka av sig i Coratillu. De här två har sedan 1,5 längd ner till Kana Nips som är trött. In på upploppet är det Piper Cub. Det är i Coratillu i ryggen. I Coratillu ut till attack. Det är Piper Cub. Det är Coratillu 140 meter kvar. Och i Coratillu närmar sig Piper Cub har greppet. Nummer 6, Piper Cub och Stig H. Johansson vinner Svenskt Travkriterium 1986.
De var ju helt överlägsna i loppet. Piper Cub.
Ja, det var de faktiskt. Autastorell gjorde ju bort sig där. Såg ju inte bra ut. Hon blev också 2 europeiskt treårskampionat i Haag. Efter Everway och Wimpal. Så att med tanke på det så var naturligtvis debutoddset oerhört bra för dem som visste. Men Coratillu är ju mer känd på ett annat sätt än för att hon gav bra odds i debuten.
Precis, då som sagt kriteriet 2. Men framförallt kanske efter karriären, tävlingskarriären. Ja. Vad har vi på avkommelistan?
14 avkommor, 4 som tjänade över 1 miljon. Eller ja, till och med de tjänade minst 2 miljoner. Och den absolut mest kända av dem, Victory Tilly.
Ja, ett av de bästa födelsedom vi har haft kanske.
Måste det nästa, alltså det, man tänker Brunton Tilly som sprang in 3,7 miljoner, Super Tilly 2,5 och Golden Tilly som sprang in 2,2 miljoner, exporterad till ZA 2012. Vad är det för land?
Kan det vara Nya Zeeland?
Nya Zeeland gissar jag. Alltså vi pratade om Brunton Tilly igår lite grann, och det är en häst som man nästan glömt bort, men han sprang väl in över 3 miljoner.
Ja, nästan 4 till och med.
Ja, det är skrämmande. Det är, för mig är det helt blankt i princip när det är bundet till. Och det är obehagligt eftersom jag dessutom jobbade på Travonden vid den tiden och var sällan alltså, har varit med in.
Brunton Tilly vann 3 segrar på Meadowlands. Han gjorde 13 starter i Frankrike och vann i Amiens med ingen mindre än Jean-Michel Basile i sulken. Så det var ju en globetrotter.
Verkligen. Och vad har vi med på listan, sa vi?
Vi hade, vad sa vi, en Super Tilly också.
Just det, den godingen.
Mm.
Den kommer du ihåg helt plötsligt.
Den kommer jag ihåg.
Men Brunton struntar du i alltså.
Ja, jag har ingen förklaring till detta.
Nej.
Och då kan man ju, alltså det är lite kul för Super Tilly apropå avel. Alltså Super Tilly fick ju faktiskt över 400 avkommor som har sprungit in. Det är ingen som tävlar längre, men över 41 miljoner. Där Regent Royal är den mest framgångsrika, 4,2 miljoner. Victory Hill 1,8. Så det är, i Coratillu satte spår verkligen.
Och, ja, hon blev dessutom 2 i Premier Europa i Italien efter Rainbow Runner. Jag minns henne, hon var en av favoriterna i storchampionatet, men galopperade i första kurvan. Det var rörigt där, Quell Fortune galopperade med Toresen och tror jag det var i Coratillu, så att hon fick väl aldrig den här riktiga fullträffen som tävlingshäst, men det tog hon igen med råge efter karriären. Kanske det bästa födelse vi har haft, svenskfödda.
Ja, det är inte många som slår henne.
Efter Fakir de Vivier.
Och enligt Torbjörn Jansson, ett obegripligt odds i debuten.
Ja. Nej, jag tog det.
Jag kan inte glömma det. Fantastiskt.
Finns det fler sådana här odds stänkare, debutstänkare?
Ja, helst med kusk-citat.
Ja,
i analys.
Då får vi nog leta.
Ja. Om ni nu trodde att nostalgisegmentet är fullt för den här veckan, då har ni fel. för nu blir det ännu bättre godsaker, höll jag på att säga.
Ja, det här är helt otroligt. Det här är faktiskt, när man med, hör på, med facit i hand, men när man tittar tillbaka, det här är ju en, det här är faktiskt en väldigt speciell händelse.
Har det hänt nästan? Det är nästan den, den feelingen.
Inte under vår livstid, Henrik, i alla fall.
vi ska, för det körs, eller det är Solvalla på lördag, och då är det ju dags för CTs, CTH Erikssons Memorial.
Ett av de äldsta storlopp vi har kanske.
Ja, lite styrmodigt behandlat emellanåt och flyttat från olika årstider. Och, men nu på lördag körs det. En söderkis med vyer, som det står varje år i Solvalla-programmet om den CTS. Vi lyssnar här då på en av upplagorna.
1954 var de första ryska hästarna på gästspelär. Det är en som heter Gibrid som var mycket bra. Han stod absolut i klass med Francis Bulwark och Geinom som var våra bästa då. Sen har det varit tunt. Nu har man en häst med idag som heter Sorrento. Jag vet att du har sett den.
Ja, jag har sett den vid ett par tillfällen i Finland. Och det är en jättefin häst. Han hävdar sig internationellt mycket, mycket bra. Ja, det är en amerikansk häst som är född i Ryssland.
Det är alltså inte den här tunga Orlov-typen som fanns då på 50-talet?
Nej, det är en helt annan ras det här. Det är en mycket fin häst.
Hur, du har väl tjuvtittat på den här hästens balans någon gång. Vad är hans god som våra hästar?
Ja, det är självfallet att vi är intresserade att se vad de har för status på material och balans. Va? Jag har sett honom för ett år sedan och då var det lite tyngre grejer och lite tyngre balans också. Nu är det lite bättre det här året, va? Och det är väl i tid med utvecklingen att de ser oss och de är ute och tävlar internationellt och får tag i både grejer och skor och balans som är lite mer anpassade till dagens drag.
Om du ringer för ryska ambassaden och frågar, vill du ta Sorrento och träning, vad skulle du ändra på då?
Jag tror inte att det är så väldigt mycket att ändra på. Det är klart att de har fortfarande en liten bit kvar till att få de här smidiga, fina grejerna som vi har. Både i form av sulkis och kanske framförallt seltyger som är lite tunga och otympliga tycker jag. Men det är inte mycket att göra.
Nummer 9, Sorrento. Den ryska hästen är favorit på Toton. Står i 3 gånger pengarna, men han är inte så mycket sträcka på V65 som favoriten nummer 5, Black and White, som har 200 000 sträck på, så bilen släpper fältet där. Och galopp blir det för Casanova Fride, galopp också för The Big Apple, även på Abbey Ross nummer 7. Och det är då till ledningen nummer 4, Tycho Kalmon, som får på utsidan nummer 5, Black and White, som antagligen får överta ledningen utan några stora problem. Den ryske kusken som heter Kotslov valde att köra ner invändigt. Ingen smart position där. Han ska nog ha glidit ut när han har chans. Nu kan han bli fast invändigt. Upp drar inte upp något tempo precis. Stig och Johansson då med bakom The Big Apple ökar tempot lite grann nu. Första 500 på sista varvet har vi kört där. Går på en 17. Mycket krafter kvar har den här Tycho Kalmon, men det kan väl inte bli någon lucka. Däremot har Kitty Bermond lite svårigheter. Ska Sorrento kanske få chansen där? Nej, den ryska kusken sitter kvar där invändigt. Han försöker där att ta sig ut och då kommer han bara ut i ryggen på The Big Apple när Sadden Newton ger sin väg. Men där kan det bli en liten lucka. Men de är långt före honom då. Det är nummer 1, Sadden Newton, och så kommer då Sorrento loss. Han kommer fort när det är 100 meter kvar. Han kommer så pass fort och kommer upp på utsidan och kommer då direkt att skaffa sig greppet. Så kommer också långt ut Mr. Moxie. Men det blir nummer 9, Sorrento, och Michail Kotslov som vinner V65-3. CTO Erikssons Memorial. Det var länge sedan det var en rysk häst som vann på Solvalla.
Yes. En rysk häst på Solvalla, som Bosse Blomqvist alltid säger.
Ja. 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 Vi hörde ju Stig, och han hade sett hästen i Finland tidigare, några starter. Och den hade gjort några starter utanför Ryssland eller Sovjetunionen innan den kom till Sverige.
Sorrento gammal... alltså.
Ja, Sorrento heter han. Det kanske vi borde upplysa om. Mm. Jag läste någon gammal tidningsartikel. Han tränas ju på hippodromen i Moskva. Träningsavgiften var 7 rubel i mån. 7 rubel, hur var det nu då? Om dagen. Jag vet inte vad det innebär i pengar. Men första priset i ett lopp var 10 rubel. Så då kan man väl ungefär förstå penningarnas värde. Så att det blev lite annorlunda när han kom utanför ryska gränsen och hamnade i Sverige i CTS. Där då kusken var oerhört kall.
Alltså, det ska ju inte vara möjligt. Alltså, jag tänker på det, om man som spelare den här dagen, jag kommer inte ihåg hur jag hanterade det hela, men den här ryssen, den tar man ju bort liksom. Och så sitter den andra och ändå löser det sig. Det ska ju inte gå. Det
är så 306 ska man vara spelarnas favorit.
Han var spelfavorit på Toto, men inte på sträcken, om vi då tolkar Bosse Blomqvist rätt här.
Ja, precis. Nej, men jag tänkte när man tittar på det här loppet nu, du nämnde ju nyss Timo. Och jag tänkte på Timo direkt. Jag måste kolla med honom. Hur han, man kan ju bara tänka sig att den här tog han ju bort direkt.
Ja, det.
Och var toknöjd med att Koslov gjorde exakt det han förväntade sig. Körde bort hästen.
Ja, det visste man väl liksom.
Mikhail Koslov, han hade vunnit 700 lopp när han kom till Sverige. Och det här var 1990 om jag minns rätt nu. Det var det väl, ja.
Han åkte precis.
Ja, sen fortsatte Koslov sin resa till Åby. Två veckor senare. Och där var han tvåa i en guldfinal, tror jag, Henrik, va?
Ja, just det. Tro Peace Corps vann.
Ja, Peace Corps vann. Och jag träffade den här Koslov några dagar innan loppet i Göteborg för att göra en intervju. Jag hade hjälp av en gammal kollega som heter Sigge Berglund, som hade förstått värdet i att som sportjournalist, framförallt med brottning som hans gren, hade lärt sig ryska.
Mm.
Så vi träffades vid Kungsportsplatsen vid Kopparmärra. Det är någon staty där, någon gammal kunglighet tror jag. Eller krigsherre, jag minns inte. Och tog en bild där. Och sen skulle jag göra den här intervjun, och då gick vi in på Gamleport på hörnan där, en pub, och där gjordes intervjun, och så smuttade vi på en öl, och när intervjun var över så tyckte den här ryske, eller gentlemannen Koslov, att vi kanske skulle ha några öl till, och det blev en lång kväll på Gamleport, det kan jag säga, med många öl, men vi hade väldigt trivsamt, även om jag inte förstod så mycket vad han sa, men det var en skön snubbe.
Mm. Hur gammal var han i det läget?
Jag tror han var 40, ja, strax under 50. Men hästen alltså, den fortsatte ju sen till Paris året efter. Den gjorde i Frankrike 4 starter mellan den 17 februari och 10 mars. Alltså han var tvåa i Prix de Plateau de Gravel den 17 februari. Slog då The Big Apple. En vecka senare var han sexa i Prix de Paris när Ultra du Cal vann. Sen vann Sorrento Prix de Bois De Vincennes, och så var han trea i Grand Criterium de Vitesse när nämnde Torbjörn Jansson vann med Mr. Lacken före Pisco och Sorrento trea. Han sprang in 700 000 kronor ungefär, om jag har räknat rätt, på de där 4 starterna. Och då kan man väl säga att jämför det med 10 rubel i första pris hemma i Moskva. Han var 43 år och hade cirka 700 segrar. Och tränade 31 hästar på hippodromen. Och alla tränare som var där hade 31 hästar. Det skulle vara rättvist.
Ja, det var så. Ja, just det. Ja, fascinerande.
Alla
han hade den bästa.
Ja, Sorrento var ju det kanske den bästa ryska häst. Den var ju med amerikanska föräldrar. Alltså, det här ryska hästar som är bra, det har vi inte... Jag är inte så bortskämda med, men det finns en gång i tiden rysskalan 1954 på Solvalla, 30 000 människor. Gibrid mot Francis Bulwark, och Gibrid lyckades slå Francis Bulwark, men vann inte ändå, för det gjorde Gay Noon och Gunnar Nordin. Sen fortsatte de här...
Jävla Gunnar, annars hade rysk hästarna
varit obesegrade. Han dök upp där bara utan att driva Bagled förbi, va? Mm. Francis Bulwark fick stryk. Sen tävlade de på Åby en vecka senare, men då var Gibrid... Inget bra, om jag har förstått det rätt. Apropå Francis Bulwark, så kördes ju hon av 4 kuskar. Sören Nordin, Ola Andersson, Gunnar Nordin. Alla 3 är bortgångna. Och den fjärde var Rune Snodas Johansson. Han körde Francis Bulwark 2 gånger, vann 1 seger. Och jag ringde upp Rune igår för att gratulera honom på 88-årsdagen. Och hur pigg och glad som helst. Vi hade ett långt, långt samtal om hur bra travsporten var för.
Oj då, ja.
Det var väl att ta i, men det var mycket trevligt.
Ja, roligt. Ja, härligt. Roligt. Och härligt att höra att han är pigg och Fredig. Ja. Det är ju glädje.
Vi ska inte glömma Apex Hannover som var med i Elitloppet 1966. Det var ju en amerikansk hästman som tränades i Ryssland, Sovjetunionen, och kördes av Maria Brudova. Gick ju till final i Elitloppet. Hon skulle också köra i Prix d'Amérique, men där var det stopp. Kvinnor fick icke köra i Prix d'Amérique, och det vet ju alla att Helena Ann Johansson var den första kvinna som körde Prix d'Amérique.
Ja, men det här med tolk också, det är ju, alltså när man bestämmer sig för att det är läge att anlita tolk, det känns märkvärdigt på något vis. Gör det inte det?
Ja.
Man gör ju inte det för precis vad som helst. Det är något extra då liksom.
Ja, det var ju en kollega på sportredaktionen, jag var ju tvungen. Förresten så är en av världens genom tiderna bästa brottare, rysk, som är gudfar till en av Segels söner.
Okej. Okay.
Jag tror han pratade ganska bra svenska senare på kvällen efter ett antal öl i alla fall.
Det blev inte fördomsmannen igång, eller personen igång, men det blev inga snapsar eller så.
Nej, jag tror vi ägnade oss åt öl.
Ja.
Jag vågar inte garantera detta.
Nej.
Men jag kom på den när Sorrento dök upp här nu på tapeten i början av i söndagskväll när vi pratades vid.
Mm. Ja, det är som vi har varit inne på, det är oerhört märkvärdigt alltså när man tänker tillbaka. Det är ju ingen rysk häst efter det väl på svensk mark.
Ja, jag vet faktiskt inte det. Nej, kanske inte.
Nej, men det uppmärksammades ju även det då. Det var väl i och för sig inom ramen för travsändningen, men Stig och Johansson fick ju uttala sig om hästen och hur den var balanserad, och man visade ju, man lyfte ju på hoven och tittade på hur han var skodd så rent och så vidare. Det var ju så exotiskt. Det är en tid man liksom inte... Den är ju svår att föreställa sig idag. Då hade vi sett alla Sorrentos lopp på YouTube redan. Eller på någon bana där och så vidare. Vi hade haft sån koll på men det här. Ja, den här tiden när det kom grejer som man inte visste någonting om. Och så skulle man sätta in det i ett annat sammanhang.
Ja, då skulle du se hur det såg ut när Gibrid och de där kom till Sverige 1954. Det var, om jag har läst rätt, och det har jag gjort. Då var det grejer som man inte kunde tänka sig användes längre.
Nej, det är det som är så... Ja, det är svårt att föreställa sig den här oupplysta tiden som inte faktiskt är så oerhört långt bort. Den är 25 år bort ungefär bara. Mm.
En gång har jag använt tolk, anlitat tolk, och det var när jag var i Finland och träffade den skygge tränaren till BVT Magic. Det var en härlig upplevelse, det glömmer jag aldrig faktiskt. Matti Salmi.
Mm.
Mm. Och vad synd. Han hade han hade inte speciellt många hästar. Det kanske till och med bara var så att han bara hade blivit till Magic. Han hade ju så mycket tid att träna. Han tränade hårt. Och det kanske blev lite för mycket av det goda för den här fantastiskt fina häst blivit till Magic. Det är underbart att se också att Bosse Blomqvist, han gör allt liksom. Det känns som att han håller i kameran samtidigt också och kliver in i bussen och redigerar efteråt. Liksom. Han gjorde allt på den tiden. Intervjun där och så sköt han hela sändningen. En slimmad produktion, kan man säga.
Wow.
Ja, det var ju väldigt speciellt de gångerna. Han hade ju Thomas Nilsson någon gång med sig i hytten. Det var ju helt fantastiskt att det plötsligt fanns en till.
Ja, precis.
Men annars gjorde han som du säger, det var han och Thomas Simson. Det var de två man såg, förutom de aktiva naturligtvis då. Mm.
Lite skillnad mot idag.
Ja, nu tog du inte in.
Nej, det gjorde jag inte. Fredag kväll, Travera, gick det alltså en häst för 250 000 kronor. Som sedan startade på V75. Dagen därpå och vann.
Ja.
Ska det gå till så? Jag vill bara säga.
Ja, det var väl.
Och på det sättet.
Så enkelt får det ju inte vara.
Nej.
Tredje spår till dödens.
Ja, den var i ordning ställd.
Jag tror den där mannen som köpte den, 75 år, Bengt Olvenmark, heter han så. Jag tror han var en Åby-gubbe från början. Han var mycket på Åby. Han hade någon taxirörelse i Göteborg. Nu är han ju förstås pensionerad då. Hade någon häst hos Björn Goop och har nu gjort två hästar hos Björn Goop.
Är han gammal i gamet liksom i hästägare?
Ja, som hästägare vet jag inte, men Som travintresserad tror han är, för mig att han var en flitig besökare på Åby.
Jag minns när den här bingolottohästen gjorde människor till hästägare för en dag på onsdagarna på Solvalla. Det var den populära lådan i bingolotto under lokets tid. Det var lite roligt för de var ju inte speciellt insatta, de flesta som var med där liksom. Och då kunde det låta om de vann. Ja, men jag tyckte faktiskt det var jätteroligt att hästen faktiskt vann. Det var skoj. Liksom i ett uttryck att det här var väl inga konstigheter. Ungefär den känslan är det när man köper en häst ena dagen och vinner V75 nästa. Det ska inte vara så lätt.
Jag läste något uttalande när han hade köpt den där. Och han sa att det är kul att ha med en häst på V75, men jag har inga större förhoppningar.
Okej. Okay. Men vissa då hästägare som stonkar ett helt liv bara för att få en häst i vinnarcirkeln liksom.
Ja. Och nu är han inkvalad, dessutom inkvalad till en final. Mm. Så att ja, det finns ju lyckoköp.
Verkligen. Är det här kanske något nytt tecken i tiden?
Att man säljer dagen innan V75?
Ja, att det blir mer och mer sånt här. Alltså, tiden ja. Utan tålamod.
Nej, jag tror inte att den här äldre gentlemannen köpte hästen på fredag för att vinna på lördag, utan han köpte väl den här hästen för att ha den ett antal år.
Mm. Ja, det är ett dåligt exempel nu när det var en
Det pratas ju nu om att det ska, som är liknande, man ska göra nya försök, sån här försäljningslopp som finns i Frankrike, att man då lägger ut priset för en häst som startar i de här som man då får köpa, lämna in ett bud på. Mm. Jag vet inte. Tarsan förespråkar ju det. Anders Lindqvist tycker ju det fungerar bra i Frankrike. Man har gjort försök tidigare i Sverige utan att få någon snurr på det. Men jag vet inte om det är dags igen. Mm. Det här med att sälja hästar, alltså tidigare så har det säkert sålts hästar dagen före en V75-tävling. Man och man emellan, kvinna och kvinna emellan. Mm. Utan att det har kommit till allmänhetens kännedom. Men det är klart att
interaktion på det här sättet.
Nej, nu är det auktion och den är på något sätt offentlig, och dessutom när Tarsan var inblandad så kom det ju snabbt ut då. Mm. Ja, det var lite kul.
Extremt lyckat att det var ingen, jag gav han 20 åt så här på
24 gånger pengarna. Så det var ju
ja, låt säga att då ägaren spelade 5000 också, så är affären i hamn då.
Ja, visst det. Ja, fascinerande i alla fall att se.
Vi kan väl nämna lite grann om att det ju var avelsvärdering på Solvalla i slutet på förra veckan. Och nytt för i år var att ST producerade en film. Det var Tony Ryttar som höll i mikrofonen där. Och man har gjort en film som är 53 minuter lång som visar hela den här värderingen och också förklarar hur avelsvärdering går till. Det är faktiskt en bra film för den som inte är uppdaterad överhuvudtaget, eller kanske dåligt uppdaterad som jag var lite grann, och få lite bli påminn om vad man faktiskt gör på en avelsvärdering. Det var bland annat Gus Meraz och Don Fanucci Sett som visades upp, och det här kan man se i den här filmen, och framförallt då Don Fanucci Sett som fick fina lovord hur han presenterades, och det var inte svårt att se på bilderna heller att det här har gått bra med träningen i vinter på Don Fanucci Sett. Och apropå då avelsvärdering och Daniel Redén, så till den här avelsvärderingen var det ju också lite listhingstar anmälda, och det omdöme och så vidare kring dem kom, eller omdöme om de godkänns eller icke kommer ju lite senare, men bland annat där finns ju Propulsion med. Och då får vi veta hur ST kommer att ställa sig när det gäller listhingst användande av Propulsion, om det blir något eller inte. Det är många andra länder som redan har bestämt att det blir. Och sen har vi lite nyheter, alltså Propulsion-affären, det händer inte mycket i den, men det var ju som bekant nervsnittning det handlade om, och från USA rapporterar man ju nu att från och med 1 maj, vi har ju nämnt det tidigare, men från och med 1 maj nu så träder den regel i kraft som säger att om man har nervsnittat en häst så ska det rapporteras till USTA inom 30 dagar. Mm. Så att någonting har det här i alla fall lett till vad gäller rapportering. Sen återstår det att se om det får någon praktisk betydelse eller inte då.
Den som har följt Toto Sport och kanske mig, är det inga nyheter?
Ja, vi flaggade ju för att det här var på gång då, men ja, nu är det klubbat och klart, så 1 maj i år så gäller det.
Precis. CTH Erikssons Memorial som sagt på lördag på Solvalla, på Sovalla kanske man ska säga.
Sovalla.
Hur ser det ut? Jag vet att du gick igång något alldeles väldigt kring den här omgången.
Ja, men jag tycker det är väl, man får ju vårkänslor också nu. Vi pratade om det förra veckan, det här med att vi kommer in i den här tiden på året när det kommer ut nya hästar. Här är det ju inte frågan om så mycket nya hästar, utan de här har vi ju sett de senaste månaderna eftersom det är en finalomgång på Solvalla. Men ändå, omgången tycker jag ser så rolig ut. Vi får återse Handsome Brad som ju gjorde fin comeback här för någon vecka sedan. Han kommer ju ut nu då i CTH Erikssons Memorial från spår 2. Och Handsome Brad gick ju jättebra som sagt i sin comeback. Och han går alltid egentligen ännu bättre i sin andra start. Och från det här läget i ett inte speciellt hårt gäng. Sorbet och Antonio Trott får ursäkta, och även Disco Volante. Det finns några till, men jag har svårt att se att Handsome Brad inte står som segrare på i den här upplagan av CTH Erikssons. Och hela omgången är ju rolig. Det är en rolig omgång. Det är som sagt, det är finaler. Vi vet att det kommer att bli körning i lopp. Det är många som kommer att vilja vinna. Antingen kommer de vilja vinna efter 500 meter och vissa kommer att vilja vinna när mållinjen passeras. Men det kommer att bli åka av. Om du inte vädret ställer till det. Jag såg, apropå det här med väderprognos, så såg just lördagen inte så där fantastiskt rolig ut. Det kan inte bli direkt vår på Solvalla på lördag, men det kan ändra sig.
Alltså jag har nu bestämt mig för att inte ge mig på några säkra vinnare, utan jag ska ju fortsätta bara ta fram hästar som kan skrälla, för det är ju inte så mycket om de inte vinner liksom, det kan man ha överseende med. Så nu har jag tagit fram 3 skrällbud.
Safe, du safear lite.
Nej, alltså jag vill inte, jag är så var det skamligt i lördags det, men jag tar fram 3 skrällbud, och vinner ingen så är det inte hela världen, vinner någon så är det jättebra. Mm. I avdelning 1 nummer 2 Leon Zon, som jag tyckte spurtade bra från svårt läge i lördags. I avdelning 2 nummer 1 Tulken Sisu, som också spurtade mycket vass i sin senaste start, har ett mycket mycket bättre läge nu. Och i avdelning 3 nummer 3 Pacific Kingdom som jag har följt ett tag och som jag vann senast, jag trodde på den. Det kanske vinner igen. Bra spår, bra kusk, bra form. Tack för mig.
Intressant i bronsdivisionen. Där är alltså ett helt vombgäng. Hur ska vi värdera detta? 3 Colgjini-hästar och en Lars Nilsson-häst på framspår där.
Är det bara 3 Colgjini-hästar verkligen? Jag trodde det var 4.
Det är faktiskt 4. Det är 4. Det är Claes Sjöström också.
Det är faktiskt, det är en riktig vombliga, ja, som säger.
5 av 12 är från vomb. Ja. Hur ska övriga göra sig gällande här? Undrar man. Phoenix Photo fick till exempel spår 12 här och Oxidizers på 8. Ja, det blir jobbigt för övriga tror jag.
Ja, det här blir inte ett lopp där det inte händer något i alla fall. Blir inte det här loppet innehållsrikt och händelserikt, då vet inte
jag. Du tror
inte
alla bara ge upp då? Och det är ingen mening? Nej.
Nej, men det är ju flera Colginis i samma lopp. De ger väl aldrig.
Ja, men de kan ju inte köra mot varandra ändå.
Jag kan säga så här, det måste vi väl ha lärt oss. Allt kan hända med Colginis. Nog kan de göra det.
Okay.
Det är prestige också.
Ja, ja. Ja, det blir intressant.
Det är inte som att se Basir, tror jag. Det kommer bli annat det här.
Det är det inte. Ja, spännande i alla fall.
Ja, jag har stora förväntningar på det loppet.
Ja, jag skulle vilja se när Lutfi har kopplat greppet 100 kvar och... När han ser Dante komma längst ut i banan, då tar Lutfi upp lite.
Det kan det bli något faktiskt, det har du rätt i. Ja,
ja, det är tur att det inte är top 7-loppet i alla fall. Då.
Och så kryddat då med att Örjan och Colgjini kanske är inne i någon slags konflikt.
Nej, vi ska inte.
Men vad händer? Alltså, nu har inte jag... Jag har sett loppen i efterhand, var helt frånkopplad i lördags. Inget snack har jag tagit del av egentligen. Men vem är guld här?
Att du har sett dem i efterhand betyder inte att de har kört på ett annat sätt. De har kört på samma sätt som vi som såg direkt.
Ja.
Om jag fattat det rätt så galopperade Adrians häst och det uppfattade Örjan och skulle gå ner på innerspår med sin häst. Och då kom toucha Adrian i det kanske. Jag vet
okay.
inte.
Ja, det var ju alltså Örjan börjar ju gå ut i andra spår med sin häst och då blir det naturligtvis Adrian sugen på att sticka dit benen, men Örjan går ju tillbaka när, och då har ju Adrian redan påbörjat det där. Det fanns ju inte plats riktigt då, men det blir ändå så att det helt uppenbart är så att Adrians häst slår ju i frambenet i sulkhjulet på Adrians häst där och galopperar.
Så ingen påkörning?
Nej, alltså det är ju, fall, det ingen är ju ett svårt läge. Det finns ju inte plats. När Adrian börjar gå finns det ju liksom inte plats. Han vill ju bara vara snabb nog och sticka dit benen. Och det är ju, man pratar ju mycket om det här med racing incident för någon vecka sedan man pratar om racing incident när det gällde VM där mellan Kläbo och Bolsjunov. Det här var väl en typisk racing incident. Det är de här små marginalerna och två kuskar tar beslut i princip i samma stund och det är sånt som händer. Jag fattar att Adrian säkert blev förbannad. Det hade jag också blivit.
Nog om det.
Jag har inte nämnt draget här.
Nej, just det, det glömde vi.
Du var så sugen på dina skrällar där, men då tänkte jag kontra med en skräll. Och det blir i ditt, där du redan hade en här, där du hade Leon Zon. Men jag har nämnt, det är några veckor sedan nu, men jag ger mig inte. Däremot tror jag att spelarna ger sig lite och därmed får vi den där skrällprocenten. Första avdelningen, nummer 9, Talibardin Bo. Eller Boe, ska man ju säga. Talibardin Bo, jag tränar hela morgonen, blev fel ändå.
Det blir nog veckans kommundrag som MT Oskar, ja, förra veckan, det kan du vara säker.
Det kan bli också en häst som ju brukar kunna ha lite jobbigt med auktionen.
Alla tipsexperter har väntat på den där nu, så att den kommer.
Ja, nej, jag hoppas ju att även experterna då, räknar mig till det nu, så att de också har tröttnat, tänkte jag. Nej.
MT Oskar, du såg den, de tog omtag. Trots att Henrik hoppade av så tog de omtag.
Ja, vilket helt meningslöst den var den här veckan. Och återföll då i sämre aktion. Och kanske blir en paus nu för MT Oskar, känner jag.
Det kändes väl så, va? Det kändes väl så.
Måste bara säga någonting om loppen utanför också. Det är ju fina treångslopp. Unghästlopp, det här är Margaretas tidiga unga serie. Och Pixies lopp. Det är fint ju, storeliten.
Ja. Oh.
Faktiskt. Konrad Södlöva och Dear Friend och Alaska Kronos. Och synd, nästan lite synd att den inte är med på V7. Men det var väl för få hästar helt enkelt.
Ja, det blev för få hästar och ett par, men alltså visst, det är ju, och där kan vi snacka om den här våreffekten i alla fall, att nu börjar de komma. Konrads Rödluva, som sagt, vad spännande det ska bli. Och det är nu händer det grejer.
Pixies lopp blir man glad av också. Notera, ja, också i treåringsloppet för Storna att Robert Bergs Sintra är anmäld bara för att ta runt om.
Mm.
De lever inte som de lär i allt, alltid. Nej, så kan man säga.
Nej, samtidigt måste man ju... Man kan ju inte ge handikappade för man har en åsikt.
Nej, men det är ändå femte starten för ett sto. Totalt.
Ja, det kan man ju ha synpunkter på naturligtvis. Men där är vi igen förbjuder där barfota kör för treåringar om man tycker.
Mm, verkligen.
Jag glömde en sak förra veckan som jag måste ta här nu eftersom som jag hade lovat för två veckor sedan, tror jag det är, att jag skulle ta kontakt med Romme, Mr. Romme. En av de två. Bernt Martinsson är den ena, så får Lasse Lind vara den andra då. Apropå, vi pratade ju om en travtränare på Romme som skulle ha hetat Lasse Lindberg, som ju då naturligtvis inte var den Lasse Lindberg vi alla känner, utan en annan Lasse Lindberg. Och mycket riktigt, jo då, Lasse Lind på Romme, han bekräftar att visst fanns det en Lasse Lindberg där, även på Romme. En glad gamäng.
Ja, det blev enligt Lasse Lind och Lasse Lindberg och gånger två. Och, ja.
Ja, det blev mycket här nu. Men som sagt, det fanns en Lasse Lindberg på Romme som bland annat hade hästar som hette Gruff, Isabeth och Tuffa Viktor. Och grejen med den här Lasse Lindberg och det, vi pratade ju om honom apropå det här med segergester, och det gillade han ju att göra, men det är också den här storyn då om att han på Solvalla en gång ska ha kört ut några extra spår i sista sväng när han var säker på att vinna, och så ropar han ut åt kompisarna, beställ bord. Det är också en annan tid tycker jag det känns som, men det, jag förstår ditt snack med Snoddas att det var hur roligt det var förr. Det var nog jäkligt roligt förr också. På ett annat sätt.
Jag noterar också, apropå folk eller inte på banor och sådär, att majpropositionen har kommit. Kikade till hur det ser ut på Elitloppsdagen. Första start 12.40. Tror vi att det håller sig så?
Vad är alternativet?
Som i fjol. Kvällstrav.
Ja, just det.
Ja,
ja just det. Du sa första start på söndagen, sa du. Ja. Jag lyssnade dåligt. Ja.
Det har väl... blir det publik? Löst så kör de kvällstrav då, tror jag.
Ja, de gjorde det i fjol. Det är inte min grej att ändra på sådana fasta traditioner som en elitloppsdag. Oavsett om det är publik eller inte. Men det är jag det.
Ja.
Ja, nej. Det... Ja, vi får väl se. Det blir väl en vår här de närmaste månaderna där vi får se hur det blir, om det kommer att bli en successiv öppning av arenor då. Det pratas ju om det på fotboll och annat, och att då är väl naturligtvis också travet, får man väl utgå ifrån, redo för att göra det på något sätt. Men det kommer ju alldeles oavsett inte att bli... Det blir ju inte öppna dörrar hela vägen runt på Solvalla i alla fall. Utan det blir några stycken som får komma in.
Alltså jag hörde någonting att det fanns någon plan där, fotbollen, att öppna för i tre steg. 50 åskådare, nästa steg 600 åskådare och det tredje steget fullt ut.
Oj, det var stort steg på slutet.
Ja, men då, ja, det innebär väl att det blir 600 ganska lång tid.
Ja, så är det ju säkert.
Och då kan man ju spekulera i det att om man kommer till fas 2 där i mitten på maj, så kanske man får ta in 600 på Solvalla då. Men det är en ren spekulation. Mm. Det skulle förvåna mig oerhört om vi får se fullsatt Söderstadion eller fullsatt Solvalla innan hösten.
Jag är benägen att tyvärr hålla med.
Nej, jag håller med. Och det vi vet, det är ju väldigt, väldigt fortsatt väldigt ovisst. Men det kommer ju bli så skönt när vi slipper hålla på och ens fundera kring det här. Det är väl förhoppningsvis inte allt för långt bort nu, men det blir inte fullt på Solvalla. Och det är ju intressant det du säger, Henrik. Det känns ju som att när vi närmar oss, så finns det väl dessvärre, tror jag, en risk att man kommer att prova på, alltså att flytta starten igen, om inte det är så att det blir någon publik. Då gör man ett nytt försök med den här sena starten. Jag tror att man tyckte att det var väldigt lyckat.
Mm. Hopp, så är det.
Vi får se hur det blir. Hopp. Allt vi vet är att om en vecka är Total Sports podcast tillbaka. Jag la ut en bild igår förresten på Instagram.
Ja, vem föreställer den bilden?
Tacka, tackar.
Det är en kille jag aldrig har sett.
Jag blev förvånad själv. Vi hade lite nostalgiafton här igår och tittade på gamla foton. Då dök det upp från en kväll i Florens för, jag ska inte säga hur många år sedan det är. Men då väcktes en liten idé om att skicka in bilder från banor som ni har besökt världen över. Så det kunde vara lite kul att lägga upp på Instagram. Känns det inte så?
Nu tittar jag på den där bilden på Instagram.
Ser du vem det är?
Ja, jag gissar ju att det är du, men...
Ja. Lemolina i Florens, en bana som tyvärr inte finns längre.
Men vad är det för, vad står bakom ryggen på? Det ser ut som en jävla pommes frites-paket.
Ja, det är ruskigt dåligt, säger man, fotosession-upplägg med att lägga den bakom där. Men det är någon...
Ja, jag känner att det här är ju, nu finns ju Photoshop, så att vi i efterhand kan vi ju rädda den här situationen. Men det är helt klart så att det är blixt och det är inte genomtänkt. Och jag måste nog säga där att den här personen på bilden som nu då påstås, tror jag då vara Henrik Ingvarsson, vad jag förstår, ser ju inte heller helt bekväm och beredd ut på något sätt, utan det ser lite stelt
ja.
ut.
Ja, då fanns det ändå betydligt i stor omfattning sämre bilder av dem vi tittade igenom igår. Ja. Men mejla in till podcast.totosport@gmail.com om ni har varit på Meadowlands eller Pompano Park eller i Rom eller Paris eller vad det nu kan
Monte
vara.
Monte Catini vill jag ha.
Ja, Monte Catini. Det här har varit jättekul, tycker jag.
Ska vi sluta nu?
Ja, det gör vi. Hej då!
Ha det gott!
Hörs
det
om en vecka. Hej, hej, hej.
Hej, hej. Hej då!
Tired of ads interfering with your favorite sports podcasts? Good news. Ad-free listening is available on Amazon Music for all the music plus top podcasts included with your Prime membership. Stay ahead of the game by downloading the Amazon Music app for free or go to amazon.com/sportsadfree. That's amazon.com/sportsadfree to catch up on the latest episodes without the ads.